vet inte hur ofta du läser gammaltestamentliga texterna. Jag måste erkänna att jag gör inte det jätteofta faktiskt. Men de har en hel del att säga oss också idag. Och jag tänkte stanna till kring Daniels bok idag. Daniels bok är berättelserna om fyra vänner. Det är Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. Och alla är från Juda. Fyra människor som väljer att oavsett vad de utsätts för hålla kvar vid det som de tror är rätt och som fortsätter att göra det genom hela livet. De förs iväg som krigsfångar till Babylon när de fortfarande är unga. Och i det nya landet så får de nya namn. Och under 3 års tid så utbildas de i kaldéernas litteratur och språk innan de påbörjar sitt arbete för kungen. Men redan från början så sätter de agendan. Och det är ju svårt att veta exakt hur gamla de här är, men de är nog tonåringar när det här händer. Jag tänker att det är lite viktigt att ha med sig. Kungen vill som sagt ha dem där. De är smarta, de har mycket kunskap och de får den här utbildningen under 3 års tid. Och kungen säger, ni ska självklart få äta från mitt bord. Min mat och mitt vin ska ni få. Men redan där så säger de, nej, det vill vi inte. Vi vill fortsätta äta den mat vi är vana vid, grönsaker och vatten. Och de får som de vill. Och där kan vi se flera gånger i berättelsen hur deras ställningstaganden blir tydliga genom att de alltid sätter sin tro på Gud först och vägrar anpassa sig till någon annan form av tro. Samtidigt så arbetar de på ett sådant sätt så att de vinner förtroende hos människor omkring sig och hos ledarskapet. Kungar byts av, liksom deras rådgivare. Somliga accepterar de fyra vännerna och andra spelar ett fult spel för att bli av med dem. Ibland genom att utnyttja kungens svagheter. Hur ska vi tänka kring de här berättelserna idag? Det är ganska grymma historier som vi möter i Gamla testamentet som innehåller mycket våld. Men där finns också helt klart saker att fundera över. Flera av Bibelns profeter är unga då de får sina uppdrag, precis som Daniel och hans vänner. Jeremia, som är ungefär samtida, han hör till dem som uttryckligen protesterade. Han sa, nej Gud, jag duger inte att tala, jag är för ung. Och Gud svarar, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig. Ty jag är med dig och jag ska rädda dig. Jag lägger mina ord i din mun. Och jag tänker att det här är en viktig påminnelse för oss som är lite äldre. Ni som är unga har så mycket att lära oss på så många olika sätt. Av kunskap som vi inte har. Och det här vet Gud. Nu och då så kan vi se i vårt samhälle hur just unga människor, och det är inte bara nu och då utan ganska ofta, ställer sig upp och säger sanningar som alla inte vill höra. Sanningar om hur vårt samhälle inte alltid står upp för dem som verkligen behöver det. Barn som konstaterar att kejsaren är naken. Och pekar på hur de stora visionerna byggts upp och företagen som många hoppats på som räddare för hela bygder visar sig vara byggda på luft eller i alla fall orimliga förväntningar. Vallöften som inte infrias. Vuxna och ledare som inte lyssnar på forskarna. Ledare som fattar beslut som gynnar egna eller vänners intressen. Och på något sätt har det varit som att vi i Sverige har trott oss vara förskonade från det här. Det finns någon annanstans, men inte hos oss. Det är inte sant. I Daniels bok möter vi maktspelet som pågår mellan kungen och andra i ledande positioner. Där finns ledaren som vill bli betraktad som Gud själv och lägga allt mer mark och människor under sig. Och vi ser samma otäcka spel idag. Makt korrumperar. Men där finns också den andra sidan. Människor som ser hur Daniel och hans vänner agerar och som börjar respektera dem för det de gör. Respektera dem, deras kunskap och deras sätt att leva sin tro. Och när de ser hur Gud är med dem växer också en respekt och en nyfikenhet på deras Gud fram. Vad är det som gör att Daniel tycks så grundad i sig själv? Ja, det går naturligtvis inte att veta. Men jag föreställer mig att han har fått den här tryggheten med sig tidigt i livet. Han fostras till att bli en ledare och han formas i en andlig miljö och ett sammanhang som uppenbarligen är bra för honom. Daniel kommer från en förnäm familj från södra delen av Juda och han föddes troligtvis någon gång 620-623 före Kristus i vår tidräkning i Jerusalem. Och då var Josia kung. En kung som såg till sitt folks bästa. Han ville hjälpa folket tillbaka till en god relation till Gud och ett bra sätt att leva tillsammans. Han insåg att folk behövde någonting att samlas kring och då bestämmer han sig för att restaurera templet. Och när de påbörjar det här arbetet med att restaurera templet så hittar de en glömd skrift. Och det är femte Mosebok. Och den här upptäckten gör att det börjar hända någonting i hela samhället. Både kungen och folket berörs av de här texterna och att de kommer tillsammans. Och det är en andlig väckelse som påbörjar där. Och det är i den rörelsen och i den tiden som Daniel växer upp. Och han formas av den här andligheten. En andlighet där Gud såg som självklar och närvarande. Och för Daniel innebär det också att han får ett starkt rättvisepatos. En inre kompass. Och det verkar som att också hans vänner drivs av samma glöd. Jag tror att den andliga delen av livet är oerhört viktig för oss. Vi människor har behov av att hitta sammanhang som vi kan få bli en del av. Gemenskaper där vi kan få vara de vi är. Bli sedda och accepterade för de vi är. Och där människor saknar oss när vi inte dyker upp. Platser där vi kan få vara med och bidra oavsett ålder och med våra olika kunskaper. Vi behöver känna att vi har en plats och en mening med vårt liv. En mening som inte har att göra med den sortens framgångar som kan mätas i pengar eller positioner, utan en djupare mening på ett mer existentiellt plan. Och här kommer andligheten in. Och vår relation till något som är större än vi själva, den som jag kallar för Gud. I Daniels boks tredje kapitel berättas om hur den dåvarande kungen Nebukadnessar får för sig att bygga en enorm staty som han vill att folket ska tillbe. Den är 30 meter hög och 3 meter bred och gjord av guld. Och den reses på en slätt så att folk ska kunna se det på långt avstånd. När det är dags för invigning så kallas alla makthavare i landet till platsen och en hög röst ropar. Detta är befallningen till alla folk, nationer och språk. I samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, saltare, säckpipa och andra instrument ska ni falla ner och tillbe statyn som kung Nebukadnessar har rest. Den som inte gör det kommer att kastas i en ugn. Idag byggs kanske inte gyllene statyer som vi förväntas att tillbe. Men mycket annat som vi förväntas konsumera och bli beroende av. Saker som många gånger skapar stress i våra liv. Behov vi inte visste att vi hade. Vi förmedlas bilder av oändliga valmöjligheter samtidigt som vår planet kollapsar och det går bara inte ihop. Idag konstaterar forskare att många unga människor, och inte bara unga, känner sig vilsna och utlämnade till att hitta sina egna vägar och lösningar. I alla åldrar finns en pandemi av ensamhet. Ja, ensamheten kallas till och med för en folksjukdom idag i vårt land. Det finns en oro och en osäkerhet inför det som sker i vår värld. Samtidigt finns det hos många en tomhet och en längtan efter något helt annat i livet. Och jag möter det ofta. Det finns en längtan efter något som går djupare och som inte enbart handlar om det där som rör sig på ytan. Något som inte handlar om att hela tiden prestera, utan om att faktiskt leva och njuta av livet här och nu. Och i samklang med det som finns omkring oss. Samklang och inte konflikt. Och att allt fler, både unga och äldre, söker sig efter andlighet idag förvånar mig inte. Och det är spännande att se vart det sökande tar vägen. Och det är inte alls självklart att det som nu söker följer samma vägar som tidigare generationer. Gud möter människor där vi befinner oss och talar till oss på det språk som vi förstår. Daniels tre vänner som fanns i området när statyn restes vägrade förstås att tillbe den, och de kastas i den brinnande ugnen. Kungen sitter på och ser när det sker. Så plötsligt reser han sig upp och så säger han bestört till sina rådgivare: men vänta nu, var de inte tre personer som vi kastade in bakbundna i den här ugnen? Jo, det var det. Absolut. Ja, men nu ser jag fyra där inne och de går omkring fria. Och en av dem liknar ett gudaväsen. Och Nebukadnessar blir så berörd av det han ser att han säger till dem att stopp, ta ut dem. Och de får kliva ut ur ugnen. Och den här erfarenheten gör att kungen blir totalt omvänd. Ingen ska nu få häda den gud som männen ber till. För kungen kan inte förneka det han har sett. Gud möter oss på många olika sätt. Allt fler berättar om hur de har mött Jesus. Andra berättar om drömmar med budskap. Det finns en öppenhet för andlighet idag som inte fanns för bara några år sedan. Och ibland tänker jag att det kanske har att göra med att sekulariseringen i vårt land har gått så långt så att idag finns det många som inte har någon barlast, inga negativa erfarenheter av kyrkan eller andra religiösa sammanhang. Istället finns det en nyfikenhet och ett behov. Ett behov som drar. Daniel och hans vänner bars av en tro som hjälpte dem att vara tydliga och som gav dem en etisk kompass. Samma tro gjorde att de valde att dela med sig av sin kunskap och bidra till det samhälle de fördes till, även om de kom dit som krigsfångar. Daniel och hans vänner var grundade i sin tro. Min tro är också viktig i mitt liv. Den ger mig en trygghet och vägleder mig många gånger, även om jag ibland ser det först i backspegeln. För visst känner jag mig också, trots att jag har hunnit bli äldre, osäker i många sammanhang. Men tron gör skillnad. Den gör verkligen det. Den ger mig en bas att stå på. Och den hjälper mig i det här sökandet efter en kompass. Jag har sett människor som i mötet med Jesus, eller vilket namn de använder för Gud, får modet att räta på ryggen. Släppa taget om sånt som tynger dem i livet och som hittar ett hopp som bär. Tro är för mig också gemenskap. Därför är församlingen en viktig plats för mig, en plats som vi får bygga tillsammans. En plats där jag hoppas att du också vågar vara öppen och nyfiken på livet. Vi ber. Gud, ge oss mod att leva öppet och fritt. Mod att våga ta plats och bereda plats för andra. Mod att lyssna in din röst och din vägledning i våra liv. Amen.